Herre, jag tackar dig för att du kommer att använda Anders Gärdman som din tjänare mitt ibland oss här nu, Herre. Tack för andens smörjelse över honom och att han får stå i ditt namn och tjäna dig, Herre. Vara en representant för himmelriket, för Guds rike här och nu.
Tack, Jesus.
I Jesu Kristi namn. Bruka honom, använd honom så som du vill och du vet vad vi behöver. I Jesu namn. Amen.
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 Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket och tack så mycket för inbjudan till er idag. Det är spännande att möta er. En del av er känner jag lite grann, och det är genom det här fantastiska sociala medier vi har idag. De har för- och nackdelar, men en fördel är faktiskt att man kan bli vän innan man har hunnit träffas. Så det är flera sådana här och där vi har en del kontakt och sådär. Jag vet, det finns en del av er som också är med och understöder Skandinavisk teologisk högskola. Och det är naturligtvis mina favoriter, de som gör det, eftersom det är ett trosprojekt. Så jag är jätteglad för det. Bara några korta ord om mig själv innan vi går in i Guds ord här. Jag är, gammal präst. Prästson, gift med en prostadotter. Jag var präst i Småland. Och en dag efter en process där jag hade börjat få tag på undervisning om den helige ande, så blev jag döpt i helige ande. Och det var det stora vändpunkten i mitt liv. Och sen blev saker och ting lite struliga, kan man säga. Lite svårt att få plats i Svenska kyrkan där när den helige ande slår till, för det gjorde han rejält alltså. Och jag också faktiskt att där fick jag en helt ny kärlek till Guds ord också. Jag vet att precis tiden efter andedopet, så det var så att skulle jag gå från våning ett till våning två hemma i huset, så skulle jag absolut ha med mig Bibeln. Ungefär som barnen har med sig nallen, ni vet att man ska alltid ha med sig Bibeln, va? Och jag tycker det är en bra idé det där, eller hur? Ha med sig Bibeln vart man än går, att Guds ord har blivit så oerhört viktigt för mig. Innan jag börjar dela ordet så ska jag bara ha fått löfte att säga någonting om Skandinavisk teologisk högskola. För att det är naturligtvis det jag lever för, det jag brinner för. Och det handlar om framtiden. Hur ska Sveriges framtid se ut? Vilka ledare ska vi ha i våra församlingar? Vilka apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare ska vi se i tjänst i framtiden? Jag tänker på vårt yngsta barnbarn, som Agnes, som är 4 år. Vem ska hon ha som pastor? Vem ska hennes barn ha som pastor, bibellärare? Vem ska bära ordet vidare i landet? Och där känner jag ett ansvar att träna en ny generation av ledare. Och vi lever också i en tid där man inte bara kan, man kan inte bara dra en sanning ur fickan så här, utan man måste verkligen arbeta med Guds ord och vara klar och tydlig och stark i Guds ord för att kunna stå pall. För att det kommer inte bli lättare att vara kristen, utan det kommer bli tuffare att vara kristen. Och vi lever i ett informationssamhälle. Jag trodde nästan inte på det i början när de sa det för en 20 år sedan, att vi går in i ett informationssamhälle. Vad är det för någonting? Tänkte jag, vad är det, ett informationssamhälle? Jo, men vi lever i ett informationssamhälle. När man predikar idag, så rätt som det så tar man upp sin iPhone eller iPad och så kollar de vad pastorn har sagt. Då har du sagt detta fina, så kollar de, stämmer det där? Levde Luther verkligen på 1700-talet, som Kalle inte påstod? Nej, men förstår ni att människor är både välutbildade och välinformerade. Och det gäller också att ledarna faktiskt blir välinformerade. Jag vet att man kan göra fantastiskt mycket utan att ha en utbildning. Så det är inte fråga om att underkänna det. Men jag tror, kan man vara fylld med helig ande, kan man vara fylld med Guds ord och dessutom ha koll på teologin och koll på de här sakerna och kunna försvara Guds ord med skärpa, då är det bra och starkare. Och vi har olika utbildningar och jag har tagit med några broschyrer som ligger där nere. Och det bästa för mig är ju om ni tar hem dem. Ta med en för din egen del och sen ge någon till en ung människa. Församlingsledarutbildning. Det här är en utbildning där man tränar både teologi men också karismatisk tjänst samtidigt. Vi har ett koncept för detta. Studera teologi, studera karismatisk tjänst. Möt starka tjänstegåvor som kan prägla ditt liv. Och det här är en, jag tycker det är en underbar utbildning faktiskt. Jobbat med pastorsutbildning och sådana saker i 23 år nu. Men nu känner jag att det här konceptet fungerar. Det här är bra, va? Kombination av både kunskap och stark smörjelse. Nästa gång nu, vi har vår samlingskraft Roger Lars som kommer att undervisa studenterna. Vad tror ni kommer att hända då? Det tar 2 sekunder innan han kommer i anden och sen blir det spännande. Så den, och sen har jag en också för pastorer och förkunnare. Och det är ett diplom i praktisk teologi. Och det är för sådana som står i tjänst idag men som kanske inte har haft tid och möjlighet att studera. Då kan man läsa ett mindre kurspaket här. Och man läser på distans, man läser i sin egen takt. Men man får med sig både, ska vi säga, gamla testamentet, nya testamentet, men också sånt som själavård, församlingstillväxt och sådana saker. Så det här känns spännande att få nämna för er. Här har vi också en annan sak. Utforska din kallelse, kallelsekompassen. Det är en test som man gör gratis på nätet för att se vem får lite koll på sin andliga profil. Det är snart slut på reklampausen nu, men jag har också en bok med mig. Guds ord räcker. Den här är skriven egentligen utifrån den jordbävning som skedde när Ulf Ekman plötsligt berättade att han skulle gå över till katolska kyrkan. Och folk kom till mig och frågade, Anders, måste, för det började faktiskt med en kvinna som kom till mig och sa, Anders, måste jag konvertera för att bli riktig kristen? Och då säger jag, nej men det kan vi kan väl inte tänka. Får man bara tänka en sån tanke? Har det gått så långt? Och därför kände jag, jag måste bara förklara vad det är för skillnad mellan evangeliskt och romersk katolskt. Och jag har försökt göra i den här boken. Och jag har med mig en liten hög såna där också. Så att, är du intresserad av den? Vi har specialpris idag 200 kronor, annars är det 229. Så, och jag kommer vara kvar någon halvtimme eller så efter predikan idag. Så är ni intresserade så är ni jättevälkomna att skaffa en sån. Men nu ska vi gå in i Guds ord. Halleluja. Far, jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig, Fader, för var och en som du har sänt hit idag. Tackar dig för att du har ett tilltal, Herre. Far, jag begär nu detta tilltal, Herre. Jag vill inte stå här i min egen kraft. Jag vill inte stå här i det som jag själv har med mig. Utan jag vill att du ska tala. Jag vill att du ska beröra oss, Herre. Jag vill att du ska sätta våra hjärtan i brand, Herre. Du ska visa oss en väg framåt, Herre. Vi bara sträcker oss efter dig. Vi sträcker oss efter dig. Vi sträcker oss efter din närvaro. Vi sträcker oss efter ditt ingripande, Herre. Både i våra egna liv och i det här landet, Herre. Så kom nu med din heliga ande över oss. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Prisad vare Herren. Och det är underbart att veta att när vi ber i enlighet med Guds vilja, då vet vi att vi redan har det vi har bett om i vår bön. För han vet att vad han vill göra med i våra liv. Jag har fått i uppdrag att tala om att återupprätta apostolisk kristendom, reformation. Vi lever ju i reformationsåret, som man säger. Det var det här året som Martin Luther spikade de här teserna på kyrkdörren i Wittenberg. Historikerna diskuterar lite grann om han faktiskt spikade någonting på dörren där, men i alla fall. Man brukar prata om hammarslagen, eller hur, i Wittenberg. Vi firar 500 år av detta nu. Och samtidigt så känner jag då att samtidigt som vi ska titta på det historiska, vi ska vara glada för reformationen i alla dess former. För utan den så hade det varit total kris. Utan den hade inte vi suttit här, naturligtvis. Det är till och med så här kan man säga att romerska katolska kyrkan hade inte heller klarat sig utan reformationen. För den var så nedgången. De var tvungna att skärpa sig på vissa punkter för att kunna existera vidare. Men ändå, det jag brinner för, det är inte en historisk reformation, utan det är en reformation idag. Reformation. Att Gud ska återupprätta sin församling i enlighet med biblisk standard. Och vad är då den bibliska standarden? Jo, men det är Jesus på riktigt. Det är Jesus på riktigt. Tänk dig att Jesus skulle gå omkring här i Vällingby centrum idag. Och han skulle gå in här i butikerna och han skulle gå in här i restaurangerna och prata med människor. Vad skulle han göra? Hur skulle han röra vid människorna? Vad skulle han göra om han mötte en sjuk människa? Vem skulle han gå till? Han skulle väl gå ut i marginalerna troligen. Till de som ingen annan vill röra vid. Eller hur? Jag tror att Herren vill att vi ska få se Jesus på riktigt genom församlingen. Inte religion, inte massa system, inte en massa mänskliga koncept. Det funkar inte. Det funkar inte i den kultur vi lever i idag. Det fungerar inte att vi försöker presentera någon liten läcker mänsklig lösning. För att vi behöver evangeliets fulla kraft. Och människor behöver få möta Jesus som han verkligen är. Och det gör han genom sin församling. Det gör han genom de troende. Och därför så behöver vi bara sträcka oss efter det som han har lagt ner i församlingen. Det som finns i Guds ord. Det som är hans vision för församlingen och för den här tiden. Om vi ser oss om i samhället, ser oss om i Sverige nu, då ser vi en sekularisering som bara har galopperat vidare och vidare. Vad menar vi med sekularisering? Ja, jag vill förklara det bara väldigt, väldigt enkelt och säga så här, att de flesta människor som dör idag i detta landet, de går förlorade. De flesta människor som dör idag i detta land går förlorade. Och det är det ultimata problemet som vi har, eller hur? När vi ser det problemet, då börjar det handla om livräddning, eller hur? Det handlar om livräddning. Det handlar om att se hur kan vi bära oss åt? Vad måste vi göra på ett annat sätt för att kunna möta det här behovet? Eller hur? Det andra är islamisering. Jag skulle tro att det kan gälla till och med de här kvarteren där vi är nu, eller de här områdena. En islamisering. Att islam har kommit in har massor med bedjare i det här landet idag. Vi har tiotusentals människor som 5 gånger om dagen. Medan vi sov i morse så började de be. Någon gång vid 4-tiden ber man första bönen, va? Det är väl lite olika det där. Men vi har alltså en böneaktivitet, en rökelse som går upp till en annan gud i det här landet. Jag skulle vilja påstå utan att kunna bevisa det, att kanske böneaktiviteten som sker i moskéerna eller som sker i muslimernas liv är större än i de kristnas liv. Och vad händer? Jo, men de här böneskålarna. Alltså det finns andra böneskålar än de böneskålar som vi vill ha. Eller hur? Och då förstår vi att det finns en andlig aktivitet. Det finns ett andligt projekt. Ett islamiseringsprojekt. Som vi också ser i kulturen. Vi ser det i politiken. Vi ser det jag ser det till och med i vårt eget kvarter faktiskt. Där vi bor nu. Vi bor i ett litet villaområde norr om Uppsala. Och där ser vi då de här stackars flickorna. Som går med sina slöjor. Som aldrig syns på gatan. Som aldrig är ute och leker. Utan de får vara inne när de har kommit hem från skolan. Sekularisering, islamisering. Vi ser samtidigt en kristenhet som är mer och mer bunden i ett religiöst väsende. Som inte riktigt kan göra det som Jesus gjorde. Som inte gör det som Jesus hade gjort om han hade gått omkring i Vällingby centrum. Utan som gör andra saker. Som håller på med sina grejer, eller hur? Sina kyrkor, sina samfund, sina projekt. Mer och mer en kristendom som passar in i den svenska kulturen. Som passar in i konsumtionssamhället. Som passar in i detta att du kan vara rik och vacker och fresh. Som du ska vara. Och samtidigt kan du glida liksom mellan världen och kyrkan. Va? Och det ser vi att detta är inte apostolisk kristendom. Och jag vill bara mot den bilden. Nu är inte jag här för att göra er deprimerade. Kanske ni redan är. Utan jag är här bara för att visa, försöka peka på hur läget. Men jag tror det finns en väg också. Jag tror det finns en lösning. Jag tror att på samma sätt som Jesus gick omkring i alla städer och byar. På samma sätt som han gick och botade de sjuka. Uppväckte de döda. Förkunnade Guds rike. På samma sätt så kan Gud resa upp en kristendom i det här landet. Som kan göra hans gärningar. Och det ord jag fick faktiskt för idag. Det var faktiskt det här uppenbarelseboken. Som ni har hört hur många gånger som helst. Vill man få en god gammal pingstvän riktigt liksom deprimerad, då läser man det här. Det var det inte därför, men jag läste det faktiskt på ett positivt sätt. Uppenbarelseboken 2 och 5. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig. Och gör dina första gärningar. Alltså det här säger ju inte Herren för att göra oss deprimerade. Utan det här säger han för att det är möjligt för oss att omvända oss. Eller hur? Det här är en kallelse tillbaka till någonting som vi har. Som finns där. Som är en potential. Jag tänker på Eskilstuna. Kan tänka på Värnamo som är nära mina gamla hemtrakter, Jönköping, Georg Gustafsson. Kan Gud resa upp nya förkunnare som de som en gång satte igång pingstväckelsen och utvecklade pingstväckelsen i landet? Eller har Gud lagt av, så att säga? Har Gud gått i pension? Nej, men jag tror inte det. Utan jag tror att det är möjligt att se en förändring. Jag tror att det är möjligt att se en ny generation förkunnare av den här kalibern resas upp i det här landet. För jag tror Gud älskar människor i det här landet lika mycket nu som han gjorde då. Amen. Halleluja. Prisad vare Herren. Dina första gärningar, kära pingstväckelse. Dina första gärningar. Dina första gärningar. Hur var inte de här första gärningarna? Eller hur? Fantastiskt. Jag tänker på de här underbara. Bara detta att när man kommer till och runt i Sverige så kommer man ju till city, va? Och där står en jättefin pingstkyrka. Som några fromma människor trodde ihop en gång i tiden. Kanske på 20-talet och 30-talet. Eller hur? Offrade sin sista femöring, va? För att bygga en kyrka. För att predika evangelium i den här stan. Eller hur? Halleluja. Det finns möjlighet att se det som Gud ville. Skulle rulla på och bara fortsätta i det här landet. Amen. Så det är det jag försöker säga till dig. Inte att du ska åka hem nu och tycka. Fy vad jobbigt. Och så kom Gärdmar också. Va? Det var härligt med Pascal. Han fick oss in i härligheten, va? Och så kom Gärdmar och gjorde oss deprimerade. Nej, att återupprätta apostolisk kristendom. För Gud har tänkt att detta koncept, han vet att detta koncept fungerar i varje kultur. I varje tid, i varje situation, i varje mörkertid också. I varje sån tid som vi kanske ser idag. När väckelseflödet är lite svagare, va? Halleluja. Då ska jag prata om några olika saker så får vi se. Ofta så är det inledningen tar ju mest tid, va? Det är som alla professorer är. Alltså, man pratar ju alla bakgrund. 95% av tiden och sen säger man vad man verkligen vill säga. Får se hur jag gör det nu idag. Har lite sådana här professorstendenser liksom. Så för det första. Hur går det till då att återupprätta apostolisk kristendom? För det första, återupprätta ordets plats. Återupprätta ordets plats. Vi kan bara ta, ni kan ju alla bibeltexter, men vi läser dem i alla fall, eller hur? Det kan vara så där ibland, vet ni, att man ser en bibeltext när man läser en bok och så hoppar man över den, va? Man tycker att den kan jag. Men vi läser det. Halleluja. Andra Timoteusbrevet 3 och 16. Och försök förklara för mig varför 3 och 16 alltid är så bra. Det är helt otroligt. För jag menar, Gud har inte gjort kapitelindelningar, inte versindelningar. Det var gamla munkar som gjorde det här. Men det blir rätt i alla fall, eller hur? Så 3 och 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Amen. Hela skriften. Och hela skriften måste förkunnas, eller hur? Vi måste acceptera hela skriften. Vi måste tro hela skriften. Och för att skriften fungerar, Guds ord fungerar verkligen. Och nu har Sigvard redan läst en av mina texter här. Det är jättebra. Hebreerbrevet 4:12. Vad är det då som händer när vi låter Guds ord komma in i centrum? Vad händer? Jag menar, ärligt talat, jag har hört så mycket predikningar. Och många av de senare åren så har jag tänkt när jag suttit, låt mig få höra om Jesus. Kan någon prata om Jesus? Please. Inte bara några principer av något slag, va? Utan jag vill att man slår i boken. Att man läser innantill. Att man predikar Guds ord. Och vad står det här då i 4:12? Jo, Guds ord är levande och verksamt. Guds ord fungerar. När vi förkunnar Guds ord. När vi verkligen undervisar Guds ord. Och fungerar Guds ord. När vi skjuter ut detta ord. Då återvänder det aldrig fåfängt. Det återvänder aldrig fåfängt. Det är någonting händer, va? När vi predikar. Antingen så öppnar folk sina hjärtan och blir förvandlade. Eller stänger folk sina hjärtan och blir förhärdade. Va? Men Guds ord fungerar. Och detta är så oerhört viktigt. Och här har vi olika attacker, eller hur? Jag brukar prata om Bibel minus och Bibel plus. Bibel minus, vad är det? Jo, men det är liberalteologin. Och den är ju oerhört framgångsrik, kan man säga. Den har tagit över kyrkan sedan många, många år tillbaka. Om man läser till präst i vanliga kyrkliga institutioner eller vanliga universiteten och även kyrkliga institutioner, ja, men då får man ju i sig den. Va? Alltså, om jag skulle säga i våra sammanhang, i de forskningssammanhang där jag är i Uppsala universitet, om jag säger Efeserbrevet är skrivet av Paulus, då skakar det till i rummet. Vad har hänt med Gerdmar? Va? Har han avfallit från den akademiska religionen? Just för att alltså, det som är självklart bibeltro för de troende, det är inte alls självklart för akademikerna som tränar prästerna. Och problemet är också att detta tränger in i frikyrkan. Eller hur? Tränger in mer och mer i frikyrkan. Där har vi ett oerhört ansvar. Vi har ett oerhört ansvar att försvara Guds ord. För att har vi inte Guds ord, då har vi ingenting. Det var det som Herren lämnade åt oss. Han lämnade ordet, han lämnade anden, eller hur? Det var det som han lämnade åt oss. Och därför måste vi försvara Guds ord. Och då är Bibel minus ena attacken, Bibel plus är den andra attacken. Och det är inte minst den romerska katolska teologin, där man ju då lägger till istället. Man säger vi tror på Bibeln och traditionen. Men då vet ju ni från Markus 7:8, jag hinner inte slå upp alla bibeltexter nu. Men ni vet ju det att om det är någonting som kan ta kraften ur Guds ord så är det människors stadgar. Så är det just traditionen. Va? Att man blandar in traditionen. Det gör de romersk-katolska medvetet. Det gör man i alla sammanhang omedvetet. Att vi, de äldste stadgar, eller hur? Det finns kanske till och med i pingssammanhang. Ja, det gör det givetvis. Va? Ja, men den och den sa det och den brodern sa det och den brodern sa det. Eller hur? Men jag menar att vi måste gå tillbaka till ordet. Om vi verkligen vill ha ett förvandlat land. Om vi verkligen vill se Gud göra någonting nytt. Då måste vi gå tillbaka till ordet. Då måste vi börja äta bokrullen. Vi ska börja käka den här. Vi ska äta bokrullen så att den kommer in i oss. Jag känner själv också ett ansvar att få unga människor att äta bokrullar. Unga människor att bara leva i Guds ord på riktigt. Det här är ett jättestort problem idag. Det finns många av dem som blir frälsta idag som inte riktigt får Guds ord. Va? inte riktigt matas med det som ger andlig styrka. Så den första punkten här, det är återupprätta ordets plats. Den andra punkten är återupprätta evangeliets förkunnelse. Vi går till Markus. Jag tycker det är så härligt här med Markus första kapitel. Det börjar handla om evangeliet från första sekunden här. Det står, här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Det är första versen. Woo! Eller hur? Det är mäktigt. Jag hör liksom bara trumpeterna när jag läser det här. Trumpetstötarna. Och sen kommer den första predikan i den 15:e versen här. Markus 1:15. Där Jesus nu predikar Guds evangelium. Men jag tänker, låt oss bara titta, vad är evangelium för någonting? Vad är evangelium för någonting? Ja, men det snackas så mycket och det finns så mycket varianter. Det finns så mycket idéer, det finns så mycket koncept hit och dit. Men vad är evangelium för någonting? Ja, men låt Jesus tala om det. Han har 4 punkter. Jag brukar säga till våra studenter, har du ingen annan predikan? Men ta Jesu predikan då. Den funkar alltid, va? Det första är, tiden är inne. Tiden är fullbordad. Det är alltså eskatologi. Vi lever i den yttersta tiden. Jesus kommer snart. Eller hur? Det finns ingen annan väckelseförkunnelse. Det finns ingen väckelseförkunnelse utan medvetenheten om att det kommer en dag när allting tar slut. Eller hur? Tiden är fullbordad. Läser man det på grekiska så är det så mäktigt hur det formuleras här, för att det finns ett tempus på grekiska som talar om att någonting är och förblir på det här sättet. Tiden är fullbordad. Perfektum på grekiska. Tiden är fullbordad. Allt som behöver ske, så att säga, är fullbordat. Nu ligger det öppet. Nu ligger det färdigt. Nu är det bara fråga om en sak. Och det är det att Herren ska säga, Fadern ska säga till sonen, okej, nu kan du lämna här och gå och hämta bruden. Det är det enda som behöver ske. Allt annat är fullbordat. Tappar vi det? Ja, men då har vi ju tappat Guds tidsperspektiv. Och då lever vi bara i det här kyrkoåret, va? Vet du, jag som gammal högkyrklig präst, jag blir nervös när frikyrkopastorerna börjar med kyrkoåret. Ja, vi ska, nu är det den söndagen efter trefaldighet här. Ja, men give me a break. Då börjar vi komma in i ett cykliskt tänkande istället, va? Ja, men nu lever vi detta kyrkoåret. Nu föds Jesus snart. Nu föds Jesus snart, säger man, va? Nu föds, säger man i advent. Nu föds Jesus. Jaså, jag trodde han var född. Jaha, och nu uppstår Jesus snart. Jaha, ja, för i min bibel står det att han har uppstått. Eller hur? För en sak man glömmer, det är att man säger nu kommer Jesus snart. Det säger man inte, va? Men Jesus föds snart. Jesus uppstår snart. Men Jesus kommer snart, det får man inte säga. Då är man liksom så här lite tokig. Tiden är fullbordad. Nästa sanning som bara etableras här. Ursäkta, jag blir entusiastisk. Får man vara det? Det är okej. Ja. Tiden är fullbordad. Guds rike har kommit nära. Guds rike är inom räckhåll, betyder det. Det betyder det att vi kan gå till vem som helst och säga Guds rike inom räckhåll. Om de bara vill räcka ut handen och ta emot Guds rike, så har de Guds rike. Eller hur? För det är inom räckhåll. Och nu är allting färdigt. Och sen kommer det 2 imperativer. Först 2 perfektum med sanningar som aldrig kan ändras. Tiden är fullbordad. Guds rike har kommit nära. Och sen kommer det 2 imperativer. Omvänd er. Det finns ingen evangelieförkunnelse utan omvändelseförkunnelse. Och det flyter omkring sånt där. Där man försöker göra det lite smidigt och komma in i Guds rike. Men det finns ingen smidig väckelseförkunnelse. Det finns ingen väckelse utan omvändelse. Eller hur? Ingen blir frälst utan att komma på knä och bekänna: jag är en syndare, och menar det. Eller hur? Så omvänd er och tro evangelium. Det är uppståndelsen, va? Omvänd er, det är döden. Tro evangelium, det är uppståndelsen. Nu stiger du in i ett nytt liv. Amen. Vilken fantastisk predikan, va? Jesus har 4 punkter och han får med alltihop som behövs. Återupprätta evangeliets förkunnelse. Att predika ordet. Vad är det Paulus säger till sin lärjunge Timoteus? Och det är faktiskt bland de starkaste tilltalen som Paulus har till Timoteus. Jag förehåller dig, säger han. Jag förehåller dig. Predika ordet. Jag säger till dig som är en förkunnare här. Predika ordet. Var frimodig. Du säger, men jag är 78 år gammal. Ja, men det står ju inte hur gammal man ska vara, va? Hellre en 78-åring än en 28-åring, ärligt talat, i predikstolen. Men predika ordet. Var frimodig. Det är någon som är här som behöver höra detta. Var frimodig. Predika ordet. Ställ dig där. Förkunna evangeliet. Säg det som måste sägas. Bry dig inte om vad de säger efteråt. För Gud använder din förkunnelse när du talar Guds ord. Tänk om det kommer en människa den dag när du är frimodig, som är utan hopp i världen. Och sen plötsligt får de höra någon som berättar om Jesus. Berättar vad Jesus har gjort. Berättar hur man kan komma till honom. Och det är du som förkunnar detta evangelium. Du kommer få en extra krona i himlen. Amen. För du var frimodig den där dagen. Så förkunna evangelium, det är det andra. Att återupprätta evangeliets förkunnelse. Den tredje saken, det är att återupprätta den troendes tjänst. Vi ska gå till Efeserbrevets 4 kapitel. Vi ska läsa både 11 och 12. Jag ska först tala om återupprätta den troendes tjänst, sen återupprätta tjänstegåvorna. Vi börjar med den 11 versen. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Vem bygger upp Kristi kropp? De troende. De heliga. Varje lem i kroppen. Alltså, vi är ju nu i det här friförsamlingssammanhanget här. Är det inte friförsamlingens grundidé egentligen det här? Att varje troende är viktig. Att varje troende är 100-procentigt utrustad av Herren att vara en Herrens tjänare, eller hur? Vem är det som bygger upp Kristi kropp? Det är de troende. Vem är det som kan bära ut evangeliet i världen? Ja, men det är ju de troende. Eller hur? De troende har kontaktytan. Det har ju inte vi förkunnare. Vi är naturligtvis troende vi också. Vi ska också vittna. Vi kan också vittna. Vi kan betjäna människor. Men om vi pratar volym så är det naturligtvis den enskilde troende som måste komma på fötter. Så vi måste uppgradera. Eller uppvärdera. Eller ge dess rätta värde egentligen. Den troendes tjänst. Tjänstemannakyrkan kontra de troendes tjänst. Jag tror tjänstemannakyrkan försvinner. Det tar inte så många årtionden. För vi inte klarar av någon tjänstemannakyrka. Man klarar inte av det här, va? Svenska kyrkan har ju enorm kris. 100 000 gick ur förra året. Folk vill inte vara med. De vill inte betala. Det är mycket billigare med begravningsavgiften. Det är ju ändå det enda man vet att man vill ha från kyrkan, va? Eller hur? Tjänstemannakyrkan försvinner. Men de troendes tjänst kan återupprättas. Att de troende uppgraderas. Att den troende får känna, oh ja, wow, jag är ju kallad av Gud. Gud har ju utrustat mig. Och vad har han gett för utrustning då? Ja, men låt oss läsa en härlig bibeltext. Markus 16. om den troendes tjänst. För det är ju faktiskt så här det är, va? 16 kapitlet och den 16 versen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror. Det står inte tecken ska följa en och annan predikant, en och annan evangelist, en och annan si och så. Det står tecken ska följa dem som tror. Och jag tar emot detta som Guds ord. Det är lika kanoniserat som någonting annat i Nya testamentet. Tecken ska följa dem som tror. Och vad är det för tecken som ska följa dem som tror? Jo, i mitt namn ska de driva ut onda andar. Jag måste säga att det starkaste jag har sett av att kasta ut onda andar, det var när vi var alldeles nya i den heliga ande någon gång för 35 år sedan ungefär. Vi var i England i en gemenskap där. Och så var det ett par där. Han var läkare och jag vet inte om hon var hemmafru. Och han var så lugn och fin och så här stilla, den här mannen. Men han hade en specialitet, det var att kasta ut onda andar. Och var ute och missionerade mycket också i Östeuropa. Men de gick ju som för det här liksom trevliga, fina paret, va? Men alla i gemenskapen visste att de här, om det är några problem med demoner, ja, men då är det de här vi kallar på. Och jag sa att någon gång vill jag vara med, för jag vill lära mig hur det funkar det här med att kasta ut demoner. Det låg inte i prästutbildningen, så att säga. Vi hade inte en enda lektion om det här, hur man kastar ut onda andar. Kan ni tänka? Visst är det konstigt? I alla fall, så en dag så sa de till mig, nu Anders måste du komma, för nu är det grejer på gång här. Och då var det min fin, det var en engelsk sån här country house, ungefär som Downton Abbey-stilen på en sån här fin rum i alla fall. Där de höll på att be för en människa. Hon låg på golvet där. Och den här Dennis som var den som kastade ut, han höll på att kasta ut onda andar. Och frun, vad gjorde hon? Hon stod inför Golgata så här. Tack Jesus, jag tackar dig för blodet. Jag tackar dig för korset. Jag tackar dig för segern som du har vunnit på Golgata. Och Dennis tog i tur med demonerna. Och speciellt intressant var det för mig när han sa så här: you academic spirit. Du akademiska ande, kom ut ur henne. Oj, tänkte jag. Där flög min utbildning. Men hon blev befriad, den här kvinnan. Hon var faktiskt pastor från Tyskland, eller präst från Tyskland. Hon blev befriad, hon var förvandlad efteråt. Kasta ut onda andar. Och Dennis och Mary, de hade ingen typ officiell tjänst. De var vanliga troende som gjorde detta. För de hade väl läst den här texten. Som en del vill ta ifrån oss. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. Det tillhör alla troende. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. Det där är special för missionärer när de kan hamna i krissituationer. De ska lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. De troende kan lägga händerna på de sjuka och de sjuka ska bli friska. Amen. Det här gäller inte bara en och annan gubbe någonstans. Vi kommer inte att få se en riktig väckelse. Vi kommer inte att få se ett riktigt flöde från Herren om vi inte går på Guds koncept. För detta är ju Guds koncept. Det är så här Gud har sagt att evangeliet ska spridas. Genom troende. Och vad har vi då för uppgift som står i de femfaldiga tjänsterna? Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Nu håller jag helt med Pascal om att vi ska inte ha några sådana här liksom scenpersonligheter med strålkastare på och så. Nej, det ska vi inte ha. Men vi ska ha fem tjänster i funktion. Eller hur? Det är min nästa punkt. Återupprätta tjänstegåvorna. Det står så här då. Och han gav dem. Han gav dem. Det här är alltså gåvor. Det är därför vi säger tjänstegåvor. Det är Efesierbrevet 4 och 11. Och han gav några till apostlar. Alltså det är ingen som kan utse de här personerna. Det försöker man ibland. Att vi ska välja apostlar, vi ska välja profeter. Det går inte. Det går inte ens att välja en pastor. Det går inte att välja en pastor. Du kan möjligen se att personen är pastor. Och ge honom ett jobb som pastor, det är en annan sak. Det går inte att välja någon av de här tjänsterna. Herren har valt dem. Och Herren har sänt dem. Jag gör alltid så här. Fem tjänster som kommer från himlen. Och de här behöver vi ha. De här behöver vi bejaka. Amen. Om vi inte gör det, alltså om vi säger, nej jag bryr mig inte om det här. Jag bryr mig inte om de troendes tjänst. Jag bryr mig inte om tjänstegåvorna. Okej. Men då kommer du heller aldrig få se den frukt som Gud ville ge genom sina ordningar. För Gud har ordningar. Eller hur? Om vi opererar enligt Guds ordningar. Om vi omvänder oss och gör samma gärningar som vi gjorde i början. Då kan vi få kronan på huvudet, eller hur? Och därför måste vi ta de här sakerna på allvar. Och vi skulle kunna prata länge om det här med de olika tjänstegåvorna. Men det är inte det viktiga. Men att vi tar det på allvar. Jag kände så här när jag kom hit idag. Jag talar till ett gäng bedjare. Och du är en böneledare. Och du leder människor i bön. Och vi kan få igång en bönerevolution. För de här punkterna. Återupprätta ordets plats. Det kan ni väl be om, va? Återupprätta evangeliets förkunnelse. Hur många är det som inte vill be för det? Eller hur? Återupprätta den troendes tjänst. Återupprätta tjänstegåvorna. Ja, men tänk om vi bara kan få igång en bönerevolution på de här sakerna. Och få en förändring, eller hur? Och den femte punkten. Återupprätta det övernaturliga i församlingen. Vi ska gå till Lukas evangelium. Och alltså det här har man ju läst så många gånger, vet du, och man har hört det så mycket och så vidare. Och jag har varit med i sammanhang där det har funnits mycket av det övernaturliga. Men samtidigt sjunker det lätt tillbaka. Men så var jag och lyssnade på en broder som är evangelist i Afrika och Indien framförallt. Jag har ju hört det här många gånger som helst om vad som händer på missionsfältet. Och man får det på Facebook hela tiden och så. Det är underbart. Men det slog mig plötsligt. Wow! Vad är det som är tecknen på Guds rike? Läs nu vad Jesus säger i Lukas evangeliets 7:22. Han svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Det här är Guds rikes tecken. Det här är Guds rikes tecken. Det här är det som är tillgängligt för den övernaturliga församlingen. Detta är tillgängligt för oss. Och det är klart om vi säger, det var historia. Eller, det var liksom, ja men Georg Gustafsson, va? Han var cool. Han var jättebra. Va? Och så ringer vi någon amerikansk predikant att han kan komma in. Nej, jag tror att om vi går inför Herren på våra pannor, va? Och ropa till Gud, Herre, vi vill se en återupprättelse av det övernaturliga. Vi vill se hur du gör samma tecken idag. Eller hur? Tror ni Gud kommer att säga nej? Nej, men det där ska ni inte hålla på med. Kör något koncept som de har hittat på i Amerika eller Australien istället. Det enda konceptet som fungerar, det är det här konceptet. Det kommer man att få se. Även de här andra koncepten som är framgångsrika idag. De kommer inte att hålla i längden. Det finns ett koncept som fungerar. Det är det här konceptet. Det är bibelkonceptet. Det är Guds ordkonceptet. Det är den apostoliska kristendomen. Om vi vill ha den så kan vi få den. Om inte du får se det i din livstid eller jag i min livstid. Så kan vi åtminstone ropa om det, eller hur? Halleluja. Jag tror Gud vill göra detta. Jag tror att Gud kommer att göra under på ett sätt som vi inte har sett i vår livstid faktiskt. Jag tror på strategiska under. Kanske mitt i din stad. Där du lever. Där det ser hopplöst ut. Plötsligt så är det någon person som alla känner till som blir helad. Va? Eller hur? Och så börjar det skaka om i nätverken. Så, har du hört att Ella Jonsson har blivit helad? Ella Jonsson? Har hon blivit helad? Ja, Ella Jonsson har blivit helad. Ja. Ja, du säger, kan Ella Jonsson bli helad? Ja, men då kan jag också bli helad. Ja, jag måste gå på den där, till den där församlingen. Det verkar så intressant. Där Ella Jonsson blev helad. Va? Tror ni det kan ske? Det är klart det kan ske. Gud har väl inte ändrat sig? Eller hur? kom en gammal präst och ropa till er här. Halleluja. Jag tror det här är, jag tror det är så här. Jag tror Gud vill göra detta. Den sjätte saken, jag har normalt fler punkter, men jag hinner knappast med dem här idag. Den sjätte punkten jag har, det är återupprätta rötterna till Israel. Alltså det här med Israel är märkligt, eller hur? Det är som ett shibboleth, va? Hur är det med Israel nu då? Hur ser ni på Israel? Finns Israel med? Finns Israel med i er kalkyl, så att säga? Finns Israel med? Eller har ni skippat Israel? Det är ju också någonting som sker med den kötsliga kristendomen. Det vill inte ha med Israel att göra. För att media pratar ju hela tiden illa om Israel. Sverige är ju i kris. Inte minst för att vi är bland de mest antisemitiska på ett sätt. Va? Om man tar den nya antisemitismen. Det betyder att man särbehandlar Israel. Man kräver saker av Israel som man inte kräver av andra länder. Sverige går ihop med diktaturer för att fördöma Israel gång på gång. Vi behöver be om förbarmande över vårt land. För det står i skriften att de som välsignar Abraham blir själv välsignade. Vi ska ta en text på detta också. Jag måste leva som jag lär. Eller hur, om jag nu säger att det är viktigt med Bibeln. Då måste vi ha bibelord på detta också. Romarbrevet 11 och 17. Jag fastnade säkert för de sista orden där. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Det är det vi hedningar har gjort. Vi har förhävt oss över Israel. Men jag tänkte särskilt på det här. Det äkta olivträdets feta rot. Det är en fet rot. Israel är en fet rot. Det alltså, det finns saft, det finns energi, det finns något liv här i detta. Med att ha kontakt med Israel. Att välsigna Israel. Att välsigna judarna. Att stå upp för Israel. Jag är glad att när vi invigde Skandinavisk teologisk högskola 12 september för nu snart 3 år sedan. I Katarina kyrka i Stockholm. Väldigt högtidligt. Då hade vi också en Israel-flagga med. Vi tog ett styrelsebeslut på det. Vi ska ha en Israel-flagga med också. När vi tågar in i kyrkan, när vi inviger den här institutionen. Vi ska också välsigna Israel. För att den som välsignar Abraham blir själv välsignad. Jag har haft de här 6 punkterna. Jag hade kunnat ta lite fler. Men bara 6 nu. Men då är sista frågan är, hur ska detta ske? Hur ska detta ske? Hur ska vi kunna se detta hända? Det är ju samma svar som alltid, va? Genom den helige ande. Hur ska detta ske? Genom den helige ande. Den helige ande har faktiskt förvandlat jordens ansikte från första sekund. Eller hur? Från historiens första ögonblick så har den helige ande varit den förvandlade kraften. Och samma helige ande kan och vill förvandla vårt land. Kan och vill förvandla Europa en gång till. Och vi säger, ja men det är mycket annorlunda historiska omständigheter nu. Och det är så mycket som har hänt. Nej. Hur kunde Maria bli havande utan en man? Genom den helige ande. Hur kan vi se en förändring? Genom den helige ande. Jag känner själv så här i mitt eget liv att jag bara ropar till Gud om en förnyelse i helig ande. Jag tror att vi kan se en förändring genom att återupprätta bönen om en ny andeutgjutelse. Återupprätta bönen om en ny andeutgjutelse. Hur började den första pingstdagen? Ett gäng lärjungar i total kris. Total katastrof. Allting hade gått åt skogen. Eller hur? De samlas 120 och de ber. De vet inte när det ska komma en förändring. De visste inte att det skulle ta liksom 10 dagar eller 50 dagar. Utan det kunde ta månader, det kunde ta år. Det visste inte de, va? Nu vet vi att det gick fort. Men de samlades och bad. De samlades och ropade till Gud. Amen. Jag tror faktiskt att vi kan se detsamma. Jag tror vi kan se en ny pingst. Jag tror vi kan se en ny andeutgjutelse. Och vet du, Ulrik, du sa till mig, viskade till mig. Anders, var frimodig nu och gör det du upplever du ska göra. Och då gör jag det som jag tycker jag såg i mitt hjärta innan jag åkte hit när jag bad inför det här. Och det var att jag skulle bjuda in dig som känner att du vill se en sån här ny andeutgjutelse. Du vill se en ny andeutgjutelse. Du vill se den apostoliska kristendomen återupprättas genom den heliga ande. Om du är en sån människa, kan inte du komma bara ställa det här framme så ska vi be tillsammans när vi avslutar det här nu. Så det behöver inte vara något speciellt behov, men bara att du vill säga till Herren, okej, Gud, jag vill ha det här. Jag vill se en ny väckelse i landet. Jag vill se en ny andeutgjutelse i vårt land. Amen. Om du vill det, jag ska ställa mig först. Och sen så kan vi väl bara be tillsammans och ropa till Gud.